The 1-2 again. Inside corner. The Royals, 2015 World Champions.
Från sista outen i World Series, hela november, hela mörka, hemska december, längtar man. I januari börjar man prata om att det inte är så länge tills pitchers och catchers inställer sig för tjänstgöring. Sen börjar man räkna dagarna till spring training, som är en dröm långt bort där i februari. Efter några dagar i mars finns bara en enda dag, opening day. I år är den 3 april. I år börjar Major League Baseball på söndag. Om 2 dagar börjar Major League Baseball. Det är inte snart. Det är en evighet. Och för att lindra väntan är det nu dags att anropa Vasastan i Göteborg. Mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet. Killen som inte är ett aprilskämt. Olof, a win-win situation, Svensson. Hallå!
Tjenare kungen, nu är det fan inte långt kvar.
Nej, otroligt spännande. Och dagens avsnitt är väldigt fullmatat, så vi kör väl igång med...
If you start me up! Jo, och det är ju faktiskt bara 3 dagar kvar till opening day. En stor händelse för alla baseballälskare och framförallt i USA då. Opening day är ju som sagt starten på säsongen, första dagen. Och symboliserar återfödelsen kan man säga. För att alla lag börjar med samma rekord. Alla lag börjar på 0-0. Man kan glömma förra säsongen, hur den nu än gick. Och våren kommer. Och människor sjukskriver sig och kidsen skolkar. Alla vet varför, men det är helt okej. Okay, för att de har drabbats av baseballfeber. Och vi ska vara där, Niklas.
Mm, det blir väldigt, väldigt trevligt såklart. Mm. Men jag tycker det är ganska härligt, för precis som du sa, att våren kommer, baseballsäsongen är ju som årstiderna så att säga, när World Series är över så dör allting, alltså praktiskt taget i naturen också så att säga, och sen nu när allt börjar väckas till liv igen, då kommer baseballen tillbaka.
Ja, det är på tiden alltså, för att, visst känns det som att man dör lite grann i november, den sista pitchen kastas.
Absolut. Ja. Var det inte Budweiser som försökte göra någon typ av helgdag? Eller hur var det?
Jo, precis. 2014 så tyckte de att det var dags att göra upp en dag till National Holiday. Så med oss igen i spetsen tror jag var, så startade de en sån här petition, alltså namnunderskrift. Mm-hmm. För att få ihop 100 000 underskrifter och skicka in till kongressen. Jag vet inte riktigt, jag tror inte det gick som de hade hoppats, men ja. De tjänar väl några slantar på några extra sålda bilar på det.
Mm. Men det är ju ändå som du sa en inofficiell helgdag för många.
Ja, det är det. Så definitivt. Är det.
Mm. Och jag tänkte att vi skulle ha ett litet typ av specialavsnitt idag. Att vi skulle gå igenom 20 bra saker att veta innan säsongen drar igång. Nu när det verkligen börjar närma sig. Och då tänkte jag att vi börjar med punkt nummer 1 som jag skrivit ner här, som alltså årets säsong. Och den startar ju, som vi har nämnt, 3 april och avslutas 2 oktober. Och matchen som hela ligan startar med, det är ju när Pittsburgh tar emot St. Louis. Mm. Och det är på en väldigt bra tid här i Sverige. Matchen startar ju 6:05 på söndag kväll där.
Mm, svensk tid,
ja. Ja, och du har kollat in de starting pitchers där, va? Lite grann.
Ja, lite grann, precis. Det är ju då för Cardinals så är det ju Adam Wainwright som gör sin 11:e säsong i MLB. Och han har faktiskt spelat samtliga av dem i St. Louis. Han är ju lite grann tillbaka här efter skadeproblem förut. Jag vet inte om han släppte av hälsenan eller någonting, men något problem fick han med hälsenan efter att ha slagit. Vilket gör att han inte startat en MLB-match på nästan ett år, tror jag. Men han gör sin femte opening day start, så han är ganska rutinerad då. Och han möter ju då Francisco Liriano. Mm-hmm. Som också gör sin elfte MLB-säsong. Den fjärde i Pittsburgh-tröjan. Så de här lagen var ju väldigt jämna i sina möten förra säsongen. St. Louis fick ju 10 segrar och Pittsburgh 9. Och i och med att National League Central är så oerhört jämn, och som jag tror så kommer det inte vara så att de två wildcard-lagen kommer från National League Central, så blir de här matcherna väldigt viktiga. Även fast det är bara en opening day, det kommer följas av ytterligare matcher. Men det kanske kan sätta tonen på försäsongen. Och jag tror att St. Louis och Cubs har ett något lättare spelprogram första månaden, så att det finns en liten risk att de springer från Pittsburgh som är lite tuffare.
Mm. Ja, jag vet att Cubs börjar ju med 6 raka bortamatcher i och för sig, men sen lättare ju för dem, men...
Både Cubs och St. Louis har väl mycket Braves och mycket Cincinnati och mycket Philadelphia och så. Men den här matchen spelas ju över... Det är ju 3 matchers serie som spelas över 4 dagar. De spelar den tredje, sen så de vilar dag den fjärde, och så spelar de 5-6 april.
Ja, just det.
Så att det blir spännande.
Mm, och som du säger då, kanske allra viktigast för Pirates att få med sig 2 vinster där.
Mm, precis.
Yes, men då går vi vidare till punkt 2 som jag har skrivit upp här, och det är vilka som är favoriter hos spelbolagen.
Mm.
Vilket kan vara kul att veta om man ska titta på en match eller välja så här i början av säsongen vilka matcher man kanske vill se på. Då kanske man vill se något av favorit lagen, i alla fall de som är tippade som favoriter. Mm. Och i år är ju hos många Chicago Cubs favoriter. Jag har tittat runt lite och vanligaste oddset ligger väl runt 7,50 någonting tillbaka på spelade pengar.
Mm. Ja, men med tanke på deras off-season så kan man väl förstå det.
Mm. Men inte på deras historik. Alltså, traditionens makt är ganska stor, så att ja, spela på ett lag som inte har vunnit på 108 år, det är...
Ja, som dessutom har gett förbannelse över sig.
Ja, precis. Jo, men så är det. I alla fall, ett annat lag av favoriterna är ju Toronto Blue Jays, som ligger nästan i samma odds härad. 9 ungefär. 9 gånger pengarna kan man spela på dem.
Ja.
Och San Francisco Giants, så det är ju... Ja. Vad tror du? Är det lite för att det är ett jämnt år som spelbolagen tar ner det oddset lite? Alltså de kanske inte, spelmässigt kanske de inte är det tredje bästa laget.
Nej, men visst är det så. Det tror jag. Eller det måste vara så. Därför att om man kollar runt lite grann som du också gjorde med experterna så är de flesta överens om att Giants kommer att gå till slutspel. Antingen via divisionsvinst eller ett wildcard. Men sen har jag svårt att se dem gå hela vägen faktiskt, även fast de har bra rutin på det jämna år. Men jag tror inte, utan Cubs och Blue Jays känns ändå som ganska naturliga favoriter. Blue Jays var ju American League Championship Series förra året. Och
Cubs var ju National League Championship Series.
Ja, precis.
Och, så det är bara ett steg till för att komma till World Series. Jo, absolut. Nej, men Giants känns väl mera som ett... Ja, jag vet inte, men lock odds på något sätt, att det är liksom en myt att de alltid vinner jämna år, så att säga. Mm.
Ja.
Så det kan vi egentligen...
Jag vet inte, har du något lag du skulle vilja slänga in istället för Giants? Som en...
Ja, jag tycker ju fortfarande att Mets är farliga.
Ja, men det är samma.
Jag tror det. Yes, ska vi gå vidare eller?
Ja.
Vad tycker du?
Det tycker jag.
Något som kan vara kul att veta innan säsongen startar är ju vilka hatmöten och rivaler som finns i de olika divisionerna och mellan olika lag, så att säga.
Mm.
Och där har jag tagit fram några stycken, och du får jättegärna addera där. Och då tänkte jag börja med nyss nämnda Toronto Blue Jays då, och mot divisionsrivalen Baltimore Orioles. Och på senare tid har ju det liksom blivit ganska mycket av ett hatmöte, och mycket hänger ju det på sluggen José Bautista som vi har pratat om.
Ja, han spelar huvudroll på många olika plan alltså.
Ja, precis. Han har ju en viss spelstil och flärd kring sig. Och han vill ju gärna visa att han är bra. Men framförallt så bottnar sig ju den här rivaliteten i hans nemesis. Det är ju pitchen i Baltimore Orioles, Darren O'Day. Och där kommer man att få se en del intressanta saker i år, tror jag.
Ja, de har gått några duster under åren. Jag vet inte när det började, det var 2012 det började, sånt där, tror jag.
Ja, men jag tror det, och nu vet jag inte om det blev väl kanske inte bättre av att Blue Jays säkrade divisionssegern i höstas just mot Orioles på Camden Yards. Det svider ju kanske lite hos Orioles.
Precis.
Så är det ju. Så att, ja, den kanske håller på att utvecklas till ett riktigt sånt här hatmöte. För egentligen, om man pratar om American League East och rivaler, så tänker ju de allra flesta på New York Yankees mot Boston Red Sox.
Ja, men visst är det så. Precis. De brukar ju till och med det största rivaliteten inom sport överhuvudtaget.
Ja, precis. Så att, det är inte lätt att bräcka det. Så är det. Då får man ju jobba på ett tag, för att det går ju way back.
Men var kommer den rivaliteten från? Alltså, bortsett från att de ligger geografiskt nära varandra.
Kommer inte det väldigt mycket från just att Yankees snodde Babe Ruth från Red Sox?
Jo, precis. Och så kom Curse of the Bambino.
Mm. Precis.
Och medan Yankees hovade in World Series-titeln, så var Boston torrlagda i, vad var det, 86 år eller sådär? Nej.
Länge.
Länge,
säger du. Ja, absolut. En annan ganska rolig rivalitet är ju i American League West, tycker jag. Det är ju Los Angeles Angels och mot Texas Rangers. För att där är ju många spelare som har bytt just mellan dessa två lag. Och det hände ju en ganska rolig grej som inte blev så populär. Det var ju han CJ Wilson, kommer ihåg att han twittrade ut Mike Napolis telefonnummer.
Ja, just det, kommer jag.
Det var ju sådär halvpoppis.
Ungefär som när Fibo Fredrik la ut Tommy Körbergs nummer, va? Fick en rejäl avhyvling av vad heter han? Kjell Bergqvist, va?
Kjell
Bergqvist. Ja, det var det roligaste jag hört i vårt historien. Men det är inte där vi är.
Nej, absolut. Sen har vi det andra New York-laget, Mets, som har en liten rivalitet mot också det divisionsrivalen Philadelphia Phillies. De bråkar ju som satan på hela 80-talet. Och men grejen är att de har sällan varit riktigt bra samtidigt. Så att, men det finns en liten twist på den där rivaliteten. För förra året var det ganska många incidenter. Det var några batflips och några sådana här inte så schyssta hit by pitches. Men bland annat så kastade ju Matt Harvey på Chase Utley. Och det har vi vidrört tidigare. Och det här var då när Chase Utley spelade i Phillies. Han blev ju sen bortbytt till Dodgers. Och ja, nu var det väl kanske liksom ingen hämnd för just det, men det var ju den Chase Utley-sliden som skadade Ruben Tejada i slutspelet.
Ja, just det. Bröt.
Och många ser ju fortfarande Chase Utley som en Phillies-spelare. Och därför blossade den rivaliteten upp igen i och med det då.
Ja. En sak, du tror att vi kan få fram ett klipp när Kjell Bergqvist skäller ut Filbo Fredrik?
Absolut. Vi kan väl faktiskt säga att vi lyssnar på det nu.
Hallå, det här är Kjell Bergqvist här, du. Jag fattar att du inte vågar ha telefon på idag, ditt jävla snöre. Du, jag såg ditt intelligenta tilltag igår med Körberg och telefonnumret på bröstet där igår på burken. Och det var väl bland det mest jävla korkade jag har sett någon gång, måste jag säga. Och sen har jag snackat med din chef, eller vad fan du nu är, på café eller slits eller något. Den där intervjun vi gjorde den dagen, den kan du känna dig blåst på. Och jag hoppas att jag slipper se din jävla fula nuna överhuvudtaget i min närhet i fortsättningen. Känn dig rök, din jävla dagslända.
Ja, där var den. Det är en klassiker.
Ja, det är en klassiker. Herregud, vad det är roligt alltså.
Grejen är, det finns ju väldigt många rivaler. Vi kan inte gå igenom alla här. Vi kommer säkerligen dyka ner i andra hatmöten under säsongen, och egentligen gäller väl det hela listan här att nu skrapar vi på ytan på några ämnen, men vi kommer ju givetvis prata mycket mer om väldigt mycket under säsongen, så att ja, om ni inte riktigt hänger med eller vill ha mera om någonting, så ta det lugnt. Säsongen är hyfsat lång.
Det får man säga.
Så att, ja, vi går vidare. Nummer 4 på listan av bra saker att veta innan säsongen drar igång, där har jag satt upp de bästa spelarna. Det kan ju vara kul att veta. Och där tycker jag att man kan utgå från ESPN eller Baseball Tonight's topp 100-lista. Det var väl 70 olika skribenter eller journalister där hos ESPN som fick rösta fram, och etta blev ju, ja, vem blev det, Olof, vad tror du?
Ja, det blev Mike Trout, va?
Jajamän, det stämmer.
Centerfielder i Los Angeles Angels, som vi kommer att se.
Ja, precis. Vi kommer att se både sista, så att säga, träningsmatchen på söndag. De börjar ju sin säsong på måndag. Men vi kommer att se matchen på söndag mot Cubs. Och vi kommer även se deras andra match för säsongen på tisdag. Och där kan man ju hålla koll, som vi har pratat om tidigare, om han kommer komma upp i de här 50 homeruns som det viskas om, eller ja, tros att han kanske kan göra. För han hade ju en väldigt svag augusti månad där, när han var lite skadad i handleden.
Precis, vilket antagligen hindrar honom från att nå 50 redan förra säsongen. Han landade på 42 allt det, tror jag.
42 eller 41, eller ja, men han hade i alla fall bara en homerun i augusti. Tvåa på listan och den näst bästa spelaren då, om man får tro ESPN, är ju Bryce Harper. Det är ju han, rightfielden i Washington.
Bästa spelare i National League förra året.
Ja, just det, MVP.
Precis.
Han är yngsta spelaren någonsin som blev enhälligt framröstad faktiskt.
Oj, just det.
Så det var ju coolt. Trea på listan har vi en pitcher, Clayton Kershaw. Pitcher i Los Angeles Dodgers. Det ska bli roligt. Vi ska ju se även han då på opening day mot San Diego.
Precis.
Det sägs att han har så många olika kast och många olika hastigheter i sina olika kast, att han kan pitcha en hel inning utan att kasta samma kast två gånger.
Ja, det är helt sanslöst alltså. Han har två kurvor till och med. Han kastar en kurva med högre hastighet och en kurva med lite lägre hastighet.
Ja, det...
Men det ska bli intressant att se hur han klarar sig här utan Zach Greinke. Hans parhäst som stack iväg till Arizona innan säsongen.
Just det. Fyra på listan, det är en doldis.
Ja, lite underskattad kanske. Fast han börjar få lite mer och mer mediatid.
Jag tror ju på Arizona i år, så att Paul Goldsmith, första basmannen i Arizona Diamondbacks, kommer kanske få lite av det mediautrymmet som han faktiskt förtjänar.
Ja, precis. Börjar Arizona gå bra och vara med i striden upp om divisionstiteln, så kommer han nog definitivt att få cred för det, kan jag tänka. Han är otroligt bra allround och ett bra komplement till Zach Greinke, alltså på den offensiva biten.
Sen har vi väl en av dina favoriter, eller?
Ja, lite grann. En av dem får man ändå säga. Jag hade ju nöjet att se honom 2012 när jag såg Pittsburgh hemma mot Miami Marlins. Det är ju Andrew McCutchen som är centerfielder i Pittsburgh. Och han har ju burit Pittsburgh till slutspel de tre senaste åren. Där de då två av de gångerna haft otur att möta bra pitches i wildcard-matchen, sen alltså bara en match. Men första året så åkte han ut i Division Series mot St. Louis för mig.
Möjligt.
Jag tror det, för att vi spelade tunga pengar på Pittsburgh i de matcherna.
Okej. Okay. Det är därför jag har glömt bort det då.
Precis.
Nej, men jag kan gilla sådana spelare som verkligen är... klubbens ansikte i flera år. Alltså det är lite...
Ja, man hade den ändå ut under de torra, eller tunga åren när man inte kom till slutspel.
Mm. Ja, men jag gillar det. Han är ju de trogna i 2 år till, tror jag. Och frågan är om inte klubben har option på ett tredje år där för 2018.
Ja, precis. Hela deras outfield som är väldigt bra, som vi också har varit inne på tidigare avsnitt. Och up and comers, förutom här kanske då, är knutna till 2018 minst, tror jag, så att det stämmer nog.
Mm. Vi går vidare till punkt 5 på listan av bra saker att veta innan säsongen drar igång. Och där tänkte jag prata lite om årets All-Star Game.
Mm.
Det är ju faktiskt det 87:e i ordningen. Och det ska spelas i San Diego på Petco Park den 12 juli. Och det är faktiskt tredje gången som All-Star Game ska spelas i San Diego. Och om man inte vet det så är det ju så att det är laget som vinner den här lite av ploymatch då, All-Star Game, får ju fördel i World Series. Alltså laget som kommer till World Series och som är från den vinnande ligan, antingen American League eller National League, får hemmaplansfördel om den ligans lag har vunnit All-Star-matchen. För i All-Star-matchen så möts ju alltså de bästa spelarna från American League möter de bästa spelarna i National League.
Precis, och det här införde de ju 2003, vilket gjorde att det faktiskt inte bara blev en ren playmatch, utan att det faktiskt betyder någonting till slut när en vinnare ska krönas. För att ha ett game 7 på hemmaplan eller på bortaplan, det kan vara helt avgörande.
Under parollen "This one counts", tror jag, om jag minns rätt.
Okej. Vad är i övrigt i All-Star Game då? Då finns det något mer spännande som är dagen innan, va?
Ja, just det. Home Run Derby, om man tycker det är spännande.
Ja, eller spännande, det är också en väldigt ploj grej. Men det är väl kul att se sluggers slå home runs i par 10 minut.
Mm. Jo, men så är det. Och sen finns det väl så här Futures Game. De unga spelarna spelar väl också dagen innan, eller? Så det brukar ju givetvis vara en fest i dagarna 3, tror jag. Eller 2 eller 3, ja.
Ja, precis.
Men det allra bästa kanske är för spelarna som inte blir uttagna. De får ju faktiskt en ledighet över 4 raka dagar. Och det är ju den absolut längsta ledigheten de får under hela säsongen. Alltså från att de rapporterar in på spring training i början av mars till om man går jättelångt i slutspelet, så är det ju ända fram i månadsskiftet oktober-november. Så att det kan bli en ledighet på 4 dagar där man kan åka hem eller vad man vill göra.
Ja, för annars, de har väl några lediga dagar, men annars de lediga dagarna inom citationstecken är ju resdagar egentligen.
Ja, precis. Så att det är inte...
De ligger inte hemma på soffan och loungear och kollar tv, utan de ska vi ta sig till nästa anhalt. Så att det är väl halvdrygt ibland, kan jag tänka mig. Så att den är väl välkommen.
Absolut. Nej, vi går vidare till punkt 6, tycker jag. Och det är viktiga övergångar som kan vara bra att veta. Och den mest spektakulära övergången är väl, tycker jag, pitchen Zach Greinke's övergång från Los Angeles Dodgers till divisionsrivalen Arizona Diamondbacks.
Ja, men visst är det så. Alltså, dels för på grund av kontraktets storlek. 206 miljoner dollar fick han för 5 eller 6 år, jag kommer inte ihåg.
Nej.
Och sen att han gick från divisionsrivalen. Från Dodgers till divisionsrivalen Diamondbacks.
Ja, nej, den är spektakulär.
Mm.
Men vi hade ju också två, nu var ju det free agents och sådär, men både Jason Hayward och John Lackey gick ju, eller spelade förra säsongen för St. Louis Cardinals i National League Central och gick till den divisionsrivalen Chicago Cubs.
Ja, precis.
Det kan ju vara väldigt spännande att hålla ögonen på i just mötena mellan Cardinals och Cubs under säsongen.
Ja, och visst är det så att inte framförallt Hayward och Ben Zobrist också även och läkare som har gjort att Chicago plötsligt har seglat upp till att bli favoriter, att de har fått ett komplett lag.
Jo, så kan det absolut vara. Jag tror att jag har nämnt i en tidigare avsnitt också att man ska inte underskatta han Adam Warren som de nu har i bullpen som kan gå in om någon av någon av starting pitchers som är på position 4-5 inte skulle hålla måttet. Att de har lite sparkapital där är också en viktig spelare. Men alltså, visst, de åkte på däng av Mets i 4-0 i matcher i National League Championship Series, alltså semifinalen förra året. Men det är ju inte så att de inte var någonting förra året.
Nej.
Det är ju inte liksom from worst to first.
Nej.
Men givetvis, de här tre spelarna som du nämnde, Zobrist, Hayward och Lackey, kan ju absolut vara tungan på vågen.
Mm.
Så att, ja, spännande.
Ja.
Punkt 7 på listan, ja, bra saker att veta innan säsongen drar igång. Där tänkte jag alla modefreaks ska få sitt. Mm. Där tänkte jag att vi skulle prata lite om årets nya matchkläder, eller de lagen som har fått lite nya dräkter. Och där tänkte jag börja med San Diego. De har mixat in lite gult i sina dräkter. Har du sett det?
Ja, precis.
Förut hade de ju bara blått och vitt. Men nu har de ju blått, vitt och gult. Och jag tycker att det blir ganska fint. Och jag skulle faktiskt lätt kunna köpa en sån keps när vi är i San Diego på måndag. Men så tittade jag på den och så såg jag så här blått och gult. Och så står det så här SD på kepsen.
Det kanske inte den bästa att gå omkring med här i Sverige.
Vissa tycker det, men jag vet inte om...
Ja, jo, precis.
Jag tycker det. Nej, så att det får nog inte... Det blir nog ingen sån. Det kan nog bli deras... De har ju en retrokepp som de ska spela i lite grann. Den här brungula faktiskt. Den är rätt cool.
Ja, men jag såg... För det väl hade väl som uniform också. En brungul uniform som är jäkligt schysst. Det väldigt mycket 70-tal.
Ja, väldigt mycket. Ja. Men fräschare än gulblå SD-keps.
Ja, och sen så har ju då San Diego sina camo-uniformer som inte jag är jättestor fan av heller. San Diego ligger, eller har ju en stor amerikansk flottbas, så att staden genomsyras ju av patriotism och det återspeglar sig i bland annat deras uniformer som, trots att de är i blå camo nu så ser det fortfarande fruktansvärt ut. Då kan du tänka hur det ser ut när det var grön.
Ja, spännande. Sen har vi ju Arizona Diamondbacks som ju inte har en ny uniform.
Nej.
De har 8 nya uniformer.
Ja, det gick man verkligen all in alltså.
Ja, jag tycker inte de är speciellt snygga. Fast jag tycker den här mörkgrå varianten är rätt fräsig om du har sett den.
Jag tror det. Så sagt, det är 8 stycken så det är svårt att hålla reda på alla. Men...
Och det är väl de två lagen som har ändrat någonting i sina ordinarie matchställ så att säga som de kommer jobba med hela tiden. Sen finns det ju många lag som har såna här specialdräkter och så. Hade inte Pittsburgh någon sån eller?
Jo, precis. De tänkte göra en revival på sina, de kallas We Are Family Jerseys från när laget vann World Series 1979 och den kommer då med en Pirates Pillbox Cap heter det. Jag vet inte hur man ska beskriva det enklast på...
Ja, pillerburkskepa.
Ja, okej, men där var det.
Eller?
Det var bara en ren översättning alltså.
Ja, det kan man ju... Ja, men ser den inte ut som den? Den är ju jäkligt cool alltså.
Ja, jag vet inte. Du verkar ju kunna den med piller i alla fall.
Ja, ska du köpa en sån eller?
Ja, men jag vet inte. Det vore ju ganska kul att ha en. Den är ju rätt cool alltså. Det är 3 guldränder så är det P1. Så att, men den ser ju lite speciell ut. Men ja, den ska vi ju bara köra precis som du var inne på, det är inte ordinarie utan den ska vi köra på alla hemmamatcher som går på söndagar. Ska vi göra. Annars så har ju verkar som att minor league-lagen har ju kört ganska hårt med att slänga in specialupplagor eller vad säger du, av sina uniformer. Och till exempel så ska ju Philadelphia's AAA-lag Lehigh Valley Iron Pigs under en dag döpa om sig till Cheese Steaks. För att gynna cheesesteak förknippat med Philadelphia då. Och de uniformerna var inte jättevackra, alltså, för det är cheesesteaks på bröstet och så ser det ut som det droppar ost, och sen så är det en verkligen cheesesteak-macka som logo på kepan. Den är sådär. Och sen så var det ett annat lag som hade Top Gun-tema, så att uniformerna skulle se ut som en pilotuniform. Det kommer jag också fundera på hur man tänkte. Men
ja. Spännande. Men ja, det är ju alltså, de gör ju det här givetvis för att tjäna pengar, så är det. Men ja, det är ganska kul med lite nya dräkter. De klassiska lagen byter ju aldrig, alltså Boston och Yankees till exempel, och Mets, alltså de rör ju inte sina ordinarie dräkter, så är det ju. Pinstripes för Yankees. Ja, så är det. Men vi går vidare. Och jag tänkte ta upp det här årets interleague-matcher. Alltså interleague är ju när lag från de olika ligorna, American League eller National League, möter varandra. Och det har pågått i 20 år. Det är 20-årsjubileum i år för just det här interleague-spelet. Innan det så möttes man aldrig, förutom i finalen då. Men och det där varvas ju lite. Vet du vilka divisioner som möter varandra i år?
Ja, precis. Det varvas ju. Det är inte samma division som jag svarar. Utan i år är då American League East mot National League West. Sen så är det American League Central mot National League East. Och American League West mot National League Central. Då.
Ja, just det. Ja, det där snurrar ju runt lite grann.
Precis.
Men sen så plockar de ju alltid ut. Alltså, och vissa sådana här stormatcher historiskt sett som man vill ska mötas igen. Bland annat i år så kommer det vara rematches av olika World Series möten bland annat St. Louis Cardinals ska möta Texas Rangers. Och de mötes ju i World Series 2011. Boston Red Sox ska möta Colorado. De möttes i finalen 2007, och New York Yankees ska spela mot Arizona Diamondbacks 2001. Och det var ju World Series det året då väl väldigt, väldigt många för en gång skulle höll på New York Yankees med tanke på det som hade hänt på hösten där i New York.
Ja, precis. Innan. Visst var det så. Och, men redan i första matchen i Opening Day så har vi en World Series rematch.
Det har vi. Det är kul. New York Mets mot Kansas City Royals.
Precis.
Och det är ju från förra. Det är ju alltså sista matchen förra året. Börjar även kvällsmatchen på söndagen. Alltså kvällsmatchen i USA. Opening night kallar de ju det. Det är ju Mets mot Royals.
Ja, det startar så är det. Två svensk tid. Så det blir tufft för de som ska på jobba.
På måndagen, ja. Så kan det vara. Men San Diego Padres ska ju faktiskt för första gången åka över gränsen till Kanada och möta Toronto Blue Jays. Det har de aldrig tidigare gjort.
Ja, men det är ju kul.
Och det gör man i slutet av juli. Så det är alltid kul.
Ja.
Undrar om de tar med sina kamodräkter när de gör intrång i främmande land.
Det är inte omöjligt.
Nej. Härligt. Punkt 9 på listan av bra saker att veta innan säsongen drar igång är årets avslutningsmatcher. Och det kan ju ha en väldigt stor betydelse. Nu pratar vi sista serien i slutet av september, i månadsskiftet september-oktober.
Ja, sista serien är regular season innan slutspelet börjar.
Och det är ju så att spelschemat har ju en rafflande uppbyggnad. Att det finns ju en del matchups här som har potentiella nagelbitar som kommer att avgöra allt. Vilka tror du kommer bli intressantast just de där sista dagarna?
Ja, så det känns ju som... Det är så många som pratar om Cleveland, så att jag tycker ändå Cleveland som spelar i Kansas kan bli någonting. Och sen så även Dodgers som spelar i San Francisco.
Ja, just det. Tänk om Cleveland slår ut, om man säger så, regerande mästarna Royals där i sista dagarna. Ja. Eller sista dagen. Det hade varit häftigt.
Precis. Hade du någon som du reagerade på?
Jag skulle nog tro att Toronto Blue Jays kommer ju gästa Fenway Park, Boston Red Sox. Jag vet inte, kommer Red Sox vara med? Jag vill ju helst inte att Red Sox ska vara med i racet, för att David Ortiz, som vi går smooth över här på punkt 10, alltså årets avsked, David Ortiz, alltså Big Papi, han ska göra sin sista säsong.
Just det.
Och jag tycker det vore väldigt bra om Red Sox var avsågade, så man med säkerhet vet att det kommer bli den sista matchen 2 oktober. Mm. Att han får en avskedsföreställning. För om Red Sox kommer in i slutspelet så vet man, kommer man ju inte veta om det är den sista matchen. Nej. Yes. Snabbt över till punkt 11.
Mm.
Nya regler. Och här har vi, det här har vi ju faktiskt ältat ganska mycket. Det är ju bland annat den här nya slide rule, eller the Chase Utley rule som den kallas. Den har vi pratat om, så att vi får väl egentligen bara vänta och se hur den
används,
kommer användas och tas emot. Det fanns några små regler till, va? Eller hur?
Ja, precis. Det har också att göra med lite grann med slide rulen, för att det handlar om double play. Och nu ska ju även neighborhood plays kunna tas upp för instant replays. Och neighborhood plays är att egentligen så ska ju andra basmannen eller shortstoppen då trampa på basen när han fångar bollen för att bränna löparen som kommer från ett. Men spelarna brukar fuska lite grann och liksom trampa någon halv decimeter ifrån eller låta foten glida över basen utan att toucha den. Och det har varit lite praxis och accepterat. Men nu ska man alltså kunna appeala och videogranska och reverta ett call om inte middle infield-spelaren har rört basen.
Just det.
Så det är en grej.
Vad hette din svenska lärare i högstadiet?
Hon hette Ingegärd.
Hon skulle vara stolt idag.
Alltså, är det så?
Ja. Yes.
Om hon nu lever så kanske det är det.
Ja.
Om hon nu gör det så vet hon inte vad nej eller vad en podcast är.
Nej, så kan det vara.
Så kan det vara.
Yes, yes. Ja.
Men förutom det så är det ju att, och det här är ju ett led i att försöka korta ner matcherna, att när managers och coacher går ut på kullen för att snacka med pitchen så har man nu 30 sekunder på sig. Istället för tidigare så var det obegränsat med tid.
Mm.
Vilket är bra. Så ja. Det är årets nya regler.
Härligt. Bra. Punkt 12, årets förlorare då? Mm. Vilka tror du... Det vet vi kanske redan vilka det är.
Ja, det gör vi. Det kommer ju vara Philadelphia, Atlanta, Milwaukee och Cincinnati. För att samtliga de är ju i princip uttalat i rebuilding mode. Alltså de är medvetna om den här säsongen kommer att gå åt skogen och sikta på att försöka trada penningtunga spelare mot yngre prospects för att liksom kunna ha ett slagkraftigt lag om 1, 2, 3 år.
Mm.
Och det här leder ju till ett lite märkligt beteende.
Ja, du menar tanking, alltså att man verkligen vill hamna sist.
Ja, precis.
Och därmed få välja även först i draften.
Mm. Precis.
Ja, det är väl omdebatterat såklart. Tycker du att det är rätt eller fel? Alltså...
Jag kan tycka att det är... Jag kan ju förstå principen av att bygga om ett lag. Att man har liksom, man har pikat med det befintliga laget man har. Spelare blivit äldre, spelare slutar leverera. Och man har inte lika slagkraftig gentemot andra lag. Och därför behöver man få in nytt blod. Vare sig det gäller liksom coacher eller managers. Men framförallt spelare då, och ha en långsiktig strategi. Det här ser man även inom andra sporter som fotboll och hockey, att ett lags framgångar går upp och ner i vågor.
Mm. Jo, så är det ju. Alltså jag tycker det är okej om man lyckas underhålla på något sätt ändå, så att säga, och ja, att fansen ändå får vara med på resan hela vägen, så.
Ja, precis. Ja. Och sen så är det ju så att även fast du är liksom worst team i baseball så vinner du ändå 35-40% av matcherna. Så att som fan kan du ändå gå och titta på laget och ha hyfsad chans att se en vinst.
Jo, hemmamatcherna brukar de väl kanske ändå lyckas vinna nästan varannan.
Ja,
så att,
precis.
Okej, okay. Årets förlorare. Phillies, Braves, Brewers och Reds. Yes, punkt 13 på listan av bra saker att veta om innan säsongen startar här är ju årets milestones. Alltså bland annat Ichiro Suzuki, han spelar vi i Miami Marlins nu, va?
Ja.
16:e säsongen. Och han jagar väl att få sin 3000:e hit.
Precis.
Är det inte så? Och ja.
Ja, det är ju stor
när
grej.
Kommer han göra det? Det är väl inte direkt, det är väl inte precis i början här, eller?
Nej, jag tror
han är väl
de,
en bit ifrån.
De räknar. Han har 65 hits kvar. Och de har ju någon sån här projected date när det här kommer att ske. Och det säger de att det ska vara ungefär strax innan All-Star Game. 5 juli exakt har de satt det till.
Okej, okay, ja, men då kan man ju hålla lite ögonen på det.
Ja, precis. Det vore kul för japanen.
Mm. Absolut, sen har vi väl gamla stötar som Pujols och David Ortiz och A-Rod som jagar lite olika milestones under säsongen här, va?
Ja, precis, men här gäller det bara att de ska klättra på listor över till exempel flest antal doubles, flest antal runs, flest antal RBIs. Och där är väl mest intressant kan jag tycka om man kommer ihop på topp 10.
Ja, punkt 14 på listan. Ja, bra saker att veta innan säsongen drar igång. Det är ju kanske årets Scott Boras. Och Scott Boras är ju en sån här god spelaragent. Som ju lägger sig i det mesta om sina klienter.
Och har bara klientens intressen framför sig, eller hur?
Ja, så är det ju. Bara det. Inte någonting. Alltså, jag tror inte han jobbar ideellt.
Ja, precis.
Men det som förmodligen kommer bli årets kontrovers vad gäller Scott Boras är ju José Fernández, den unga pitchen i Miami Marlins, och hans inningslimit, alltså att han inte pitchar för mycket innan han, för Scott Boras vill ju mecka ihop något, någon sån här blockbuster trade här framöver, liksom, där José Fernández kommer ingå. Och han vill ju liksom inte att hans klient ska pitcha för mycket och skada sig, helt enkelt.
Nej, han är precis, det här var hans första säsong efter han, eller första säsong som fullt återställd efter sin Tommy John operation.
Ja, precis. Så att vi såg det ju förra året med Matt Harvey.
Då ska han lägga sig där.
För han vill ju inte, Scott Boras vill ju inte att Matt Harvey pitchade för mycket.
Nej, precis.
Så att där kommer det nog bli en liten snackis. Och det, där kan vi faktiskt komma in på punkt 15 på listan, vad vi tror kommer bli årets snackis. Och ja, jag är lite osäker där, men nära till hans kanske kommer vara den här batflips, och alltså Bryce Harper lägret mot de som mera tycker att baseballen ska hålla fast vid det traditionella, att man inte ska visa för mycket, utan det ska vara lite så här håll käften och spela.
Ja, precis.
Man ska inte bygga sitt egna varumärke, utan det är laget först, och ja, slå din homerun, spring runt och gå och sätta i dugouten.
Exakt, och det var ju Goose Gossage som fick en litet sypligt och klankade ner på de yngre spelarna som ja, visade lite för mycket uttryck när de slog honom till exempel. Och jag såg att Johnny Bench, gamla legendariska catchen från Cincinnati, hade också gått ut och inte sagt samma sak. Att, fine, håll på sådär, men då får ni räkna med att få en boll i huvudet nästa gång du kommer upp till plattan. Och nej, men det känns som att den här batflip-trenden kommer att fortsätta. Det kommer att,
tror du att det kommer spåra ur?
Jag vet inte, för det finns ju, precis som det finns unga spelare som vill visa sig och som är kaxiga, så finns det ju lite oldtimers som, som gör sin 15:e säsong och har sin uppfattning om hur det ska gå till.
Sen tänkte jag att vi skulle göra en liten kupp här. Jag tänkte som punkt 16 på listan så tänkte jag att vi smyger in vilka vi tror är årets vinnare.
Ja.
Och om vi får rätt så kan vi ju gå tillbaka och spela upp det igen. Om vi har vrålfel så kommer det bara vara punkt 16 på en oviktig lista liksom.
Det är exakt.
Så årets vinnare av Major League Baseball 2016 tror du är?
Jag tror det är Toronto Blue Jays.
Mm. Och jag tror att det är New York Mets.
Mm.
Punkt 17 på listan över bra saker att veta innan säsongen drar igång, det är årets teknikavtal.
Mm.
Det var ju så att NFL slöt ett avtal med Microsoft att ha deras de här Surface-plattorna i, eller de var tvingade att ha dem,
ja,
i sidlinjen med massa teknik och grejer, och nu har ju Apple och Major League Baseball ingått ett avtal här på flera år att varje lag ska ha en sån iPad Pro i dugouten med någon special app, vad jag förstår, som kommer hjälpa managers.
MLB Dugout.
Just det, coolt. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga, men jag tror det kommer förändra sporten på något sätt, eller kommer det bara vara
Det är väl ett,
reklam, eller?
Det är ett tydligt tecken på att man börjar anamma det här med att statistik faktiskt spelar roll i spelet.
Mm.
Därför att den här appen då ska ju ha funktioner som att se statistik och jämföra statistik. Man ska kunna få lite analyser om olika matchsituationer.
Mm.
Till exempel hur ska den här slagmannen agera mot den här pitchen, etc. etc. Så att, jag tror inte att det revolutionerar baseball, men jag tror att de som använder den här kommer att ha stor nytta av den.
Mm. Det är ju inte för inte man skulle vilja ha den där appen MLB Dugout.
Ja, det hade varit rätt häftigt faktiskt.
Mm. All right.
Jag har tre punkter kvar
nu. Ja, tre punkter, och det är årets bästa alla tre. Så att vi börjar med årets bästa starting rotation, alltså i snacket, i förhandssnacket, i alltså vad folk tror och statistiskt sett. Så punkt 18 på listan över bra saker att veta innan säsongen drar igång, det är årets bästa starting rotation.
Ja, jag vet
och
inte.
De lagen det snackas om.
Ska vi dra listan bara rakt upp och ner, eller?
Ja, alltså den listan vi tror på är väl, alltså de tre lagen, jag tror, för mig är ju Mets högst upp på den listan.
Ja, det är samma här.
Harvey, DeGrom, Syndergaard och
Mets.
Ja, och Bartolo Colon tills Zach Wheeler är tillbaka förmodligen.
Mm, precis.
Mm. Men sen har du ju det laget som de verkligen tampas mot i sin division, det är ju Washington Nationals.
Ja, den går det heller då, okay, alltså med Max Scherzer och Steven Strasburg och G. Gonzalez.
Ja, den är väl inte lika djup där, det är väl, men den är väldigt, väldigt bra. Jag tycker den liknar väl Chicago Cubs ganska mycket, med väldigt stark 1-2-3, alltså.
Ja,
de har ju
lite
Jake Arrieta och John Lester och John Lackey i sin början. Sen har väl de lite svagare, men som jag nämnde tidigare så har de ganska stor bredd på typ deras fjärde, femte, sjätte, sjunde är ungefär lika bra, så att om någon kanske inte är jättebra av dem så har de ett djup.
Ja, precis.
Så att Mets, Nationals och Cubs är väl kanske de bästa starting rotations som det snackas mest om.
Ja, men visst är det så.
Punkt 19 är bästa bullpen då.
Ja, precis. De som ska avlösa starting pitchers.
Mm. Väldigt, väldigt viktiga spelare.
Mm.
Som ju, om man inte är en closer, alltså han som verkligen stänger matchen och får de sista outsen när man leder matchen, om man inte är en sån utan man är sån här liten middle guy i bullpen, så tjänar man väl inte sådär jättemycket pengar, och man är väl inte en av de största stjärnorna i sporten.
Nej, visst är det så.
Men väldigt, väldigt viktiga.
Mm.
Och där har vi väl New York Yankees som väldigt stora favoriter. Nu har ju de, dels har de väl drabbats av lite skador på Andrew Miller. Han fick väl en boll slagen tillbaka på sig. Var här igår eller förrgår? Ja, eller
igår tror jag faktiskt det var. På höger handled. Så att han fick då någon flisa som, ja, jag vet inte exakt. Men det sista jag läste var att han skulle försöka fortsätta pitcha trots den.
Mm. Och deras closer kommer ju bli, när han kommer komma tillbaka efter sin avstängning, Aroldis Chapman.
Ja. Han är bästa closern i ligan.
Ja, och han är bäst på att skjuta i garage också.
Exakt.
I ligan.
Precis. Ja.
Nej, men och sen har du Dellin Betances där som, ja, tillsammans gör ju dem en otrolig trio.
Ja.
Om Yankees går till slutspel så, ja, då kommer det där bli läskigt bra.
Mm.
Royals tycker jag, Kansas City med Wade Davis, som vi hörde absolut först i det här avsnittet när han kastade sista striken i World Series 2015.
Mm.
Han är ju closer i Kansas Citys bullpen och ja, den tycker jag nog är ganska stark.
Ja, den tog ju dem hela vägen förra året.
Mm.
Och det var, så vitt jag vet, så är det inga förändringar i den.
Nej, inga större förändringar.
Nej, så att vi vet vad de är kapabla till.
Mm. En liten så här, Orioles tycker jag är ganska bra. Darren O'Day pratade vi om, han, José Bautistas kompis där. Men de har ju även Zach Britton där som closer. Så att Orioles kommer inte vara jättelätt att tas med om de överhuvudtaget kommer leda sina matcher när de går in i och börja använda bullpen, så kommer det nog funka rätt bra för dem.
Ja, det tror jag också.
Men nu har vi kommit fram till punkt 20 på listan av bra saker att veta innan säsongen drar igång.
Precis.
Och då årets lineup.
Mm.
Vilken tycker du är den bästa lineupen?
Ja, men det är ju Toronto.
Vilken snackas det om? Ja, Toronto, ja, absolut.
Och det snackades ju ändå om deras lineup redan förra året. Och det har inte blivit sämre. Och nu har de ju Troy Tulowitzki hela säsongen. De fick ju hålla mig, jag vet inte när han kom. Var det precis innan
trading deadline.
Ja, precis.
Mm.
Och så den är brutal. Alltså.
Och, vi kan ju nämna några. Alltså Josh Donaldson, han var MVP i American League.
Ja, precis, just det.
Och så José Bautista som vi har nämnt 12 gånger i den här, bara i den här podcasten eller avsnittet, så att, ja. Encarnacion och Colabello och Russell Martin. Ja, ja, det är ingen rolig lineup att tas med.
Nej.
Cubs har ju också en hyfsad lineup tycker jag, med Ben Zobrist, Jason Hayward, Anthony Rizzo, Chris Bryant, Kyle Schwarber, Addison Russell. Alltså, den är hyfsat djup.
De är nästan uppe där i Torontos trakter. Alltså.
Jo, det är de ju. Nu slår ju så att säga pitchen även i den line-upen så att säga. Men säg att de i interleague play eller i ett eventuellt World Series, då är ju Kyle Schwarber kommer ju vara DH när man spelar på en American League arena. Och ja, jättestark lineup. Sen har vi ju strikeout eller homerun lineupen.
Ja, det
vet jag tänker på.
Ja, det är ju Baltimore. Med Chris Davis, och så har vi värvat Mark Trumbo och Pedro Alvarez, och Manny Machado har ju spelat där sedan tidigare. Som ja, precis som du säger, det är antingen strikeout eller homerun som gäller.
Absolut. Härligt. Där fick man ju 20 bra saker att veta innan säsongen drar igång på ungefär en timme. Alltså, jag tycker att det är en ganska bra timme för att ladda upp och kunna gå in i säsongen på ett lite bättre sätt. Härligt. Men vet du, nu är det dags för mitt favoritavsnitt i podcasten. Ja. Det är Three Strikes You're Out.
Yes.
när jag ska ställa dig inför rätta.
Ja,
nej, men den, ja, nej, den här gången ska vi faktiskt, ska du få välja mellan. Jag har parat ihop smeknamn.
Mm-hmm.
Så du ska få välja vilket smeknamn du tycker är coolast.
Mm.
Och du kommer få små förklaringar till vissa av smeknamnen.
Okay.
Och så får du välja så att det kommer bli tre kvar som du tycker är coolaste smeknamnen.
Shoot.
Då i första matchen här så möts Oil Can mot Big Papi. Och Big Papi är ju alltså David Ortiz.
Mm.
Och varför han fick det var för att han kallade alla andra. Han kunde inga, när han kom till Boston så hade jag ingen aning om vad de andra spelarna hette. Så att han kallade alla för Papi.
Ja, men det var ju praktiskt.
Ja, så att det var ganska roligt. Så, och till slut så vändes det här mot honom så att säga. Så att han blev Big Papi.
Ja.
Det ställs alltså mot Oil Can och det är Dennis Oil Can Boyd. Han spelar på 80-talet. Han, ja, jag vet inte om smeknamnet, alltså han stal whisky i såna här små oljebyttor nere i Mississippi när han var ung.
Ja.
Och sen den dagen så kallas han för Oil Can. Och han var ingen duvunge direkt, utan han har faktiskt erkänt att han använde crack under hela sin karriär.
Aha.
Och en gång innan match. Och jag la lite tid på att försöka kolla om det fanns något klipp från den matchen, för det måste ju ha varit rätt underhållande. Men det hittade jag inte.
Okay.
Men Big Papi mot Oil Can, vad väljer du?
Oil Can.
Okej, Oil Can vann. Härligt. I matchup 2 då har vi smeknamnen Nails mot The Human Rain Delay.
Okay.
Och det är ganska sköna smeknamn. Nails, det är ju smeknamnet på Lenny Dykstra, han spelaren från Mets och Phillies.
Mm.
Alltså, han, efter karriären hade han en jävligt tveksam vad ska vi kalla det, väghållning.
Okay.
Alltså, dels hamnade han i fängelse, jag tror den längsta stinten han satt inne var ju över ett halvår där, och i höstas så anklagades han för att ha stulit smycken av ingen annan än Charlie Sheens gamla porrstjärneflickvän för $50,000.
Oh ja.
Så att, och jag vet inte om detta mål har tagits upp, om det är klart, men
okay.
Lenny Dykstra, Nails.
Nails, okay.
Mot The Human Rain Delay, alltså det är Mike Hargrove. Alltså han tog sån otrolig tid mellan varje pitch.
Mm.
Då steg han ur batter's box, alltså där man står för att slå. Om man går ur den så börjar han med att rätta till hjälmen. Han rättade till slaghandskarna. Alltså verkligen såg till att de satt precis riktigt bra runt tummarna. Han drog upp kragen liten bit. Han torkade varje hand på byxorna. Och sen stoppade han ner händerna i bakfickorna och vad heter det när man dunkar bort gruset från skorna och stretchade skuldrorna efter varje pitch.
En pitchers mardröm bland dem.
Ja, alltså man skulle ju bli kall mellan kasten.
Ja.
Mike Hargrove, The Human Rain Delay mot Nails, Lenny Dykstra. Vem vinner?
Ja, det måste bli The Human Rain Delay.
Ja, det är bra. Härligt, då har vi två vinnare.
Ja.
The Human Rain Delay och Oil Can.
Ja.
Okay. Sista här då har vi The Big Unit mot Charlie Hustle. The Big Unit är ju Randy Johnson.
Mm.
Och det var ju inte, alltså, inte för att han var bra, alltså big time bra, utan han var ju, när han kom så var han den längsta pitchen ever, alltså stor på det sättet, inte big time att han var grym.
Nej.
Utan väldigt stor, the big unit.
Han var väl 2,5 meter under.
Ja, jag tror det. mot Charlie Hustle, och det är ju Pete Rose, killen med flest hits ever. Över 4000 hits. Och han har ju själv sagt att han inte hade Willie Mays snabbhet, och han hade inte Hank Aarons power, eller han var inte lika talangfull som till exempel Joe DiMaggio.
Nej.
Men han har ju sagt att hans kropp var alltid full av spänning, alltså full av entusiasm.
Mm.
I mina öron låter det som att han blev hjälpt av ADHD.
Ja, precis. Ja, men något...
när kroppen för att han fick ju detta. Charlie Hustle, han fick ju det namnet av, jag tror det var Yankees pitcher, då han fick en walk, alltså fyra dåliga kast, han fick, skulle ju bara kunna gå till första bas, men han var lubba järn, full av spänning i kroppen, full av entusiasm. Så att från den dagen så kallades han för Charlie Hustle.
Ja, och han kanske är en kombination av många av bokstavskombinationerna, jag vet inte. Men han får vinsten idag, Charlie Hustle.
Charlie Hustle, The Human Rain Delay och Oil Can.
Ja, vilken trio. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out. Så där ja, ytterligare en three strikes are out. Mäktigt. Nu har vi kommit till programpunkten utlottning av det sista Swedish Birch Bat. Vi har ju haft en sponsor här under divisionsgenomgångarna av Swedish Birch Bat, och det har gjort att vi har kunnat låta ut två stycken. Första lottade vi ut för några veckor sedan, och nu är det dags för den andra och sista. Och lotten föll på ytterligare Marcus, nämligen Marcus Jonegård.
Som
nu är en lycklig ägare av ett Swedish Birch Bat. Om man inte...
prinsen av Peking.
Precis.
Han, MJ.
Han kan ju faktiskt välja att sälja till exempel också.
Absolut.
Jag har hört att Brolin betalar feta pengar. Ett litet tips. Härligt. Mm. Men grattis Marcus.
Jättekul. Fan, jag är lite sugen på de där special edition, att just det står veckans MLB på dem.
Ja, det är coolt.
Jag får vara med. Jag får skicka in ett mejl nästa gång vi förhoppningsvis har med oss Swedish Birch Bat på tåget som sponsor.
Ja.
Härligt. Ja, men då är de på väg till Marcus och Marcus då.
Mm.
Nu tänkte jag, tiden rinner iväg och vi måste ju börja packa, och då tänkte jag att vi ställer in dina mat- och dryckestips, även om det är en av mina favoritgrejer i den här podcasten, så tänker jag att du kanske kan få lite ny inspiration efter några dagar i Kalifornien.
Ja,
är det okej?
Okay? Precis. Jo, men vi ska ju ändå besöka två arenor, så att man kanske kan få lite nya infall och recept.
Ja, men härligt. Då gör vi så, då stryker vi den. Mm. Och lyssnarfrågan är fantastisk. Vi har jättebra svar på den, men det får bli en cliffhanger till ett annat avsnitt.
Ja, precis. Vi snackar så jäkla mycket, så att...
Det är mest du.
Ja, det är mest jag.
Men sen en annan grej, ett litet, ska vi kalla det ett telegram?
Ja.
En liten heads up som jag tänkte måste vi få ut här. Det är ju så att journalisten Mats Olsson på Expressen har låtit oss veta att han kommer att skriva om opening day i söndagens Sportexpressen.
Ja.
I hans krönika där. Så att köp den, läs den. Vi får fånga den på nätet på söndag, för det här kommer att bli rolig läsning, tror jag.
Ja, precis.
Och på tal om det, så tänkte jag, kommer vi försöka vara aktiva under resan i sociala medier?
Jo, men det hade vi väl tänkt. Så gott det går. Den är ju minutiöst planerad, men vi har ju avsatt tid så att vi ska kunna dels spela in våra intryck från dagen i fråga, och men även kunna kanske posta lite bilder och kanske eventuellt något filmklipp eller så.
Ja, men det kan bli några överraskningar, så att vi har väl inte riktigt, vi får väl planera det, men häng med på Facebook på Sunday Funday sidan där, och så finns vi på Instagram som användare veckans MLB. Och vi har ju faktiskt även hemsidan veckansmlb.se. Mm. Och där kan ju dyka upp grejer.
Absolut.
Men vad är hashtaggen då om man vill att framförallt vi ska få reda på vad ni skriver direkt?
Ja, den är ju föga överraskande, veckans MLB.
Härligt. Mm. Mm. Mycket bra. Nej, men vad tror du? Ska vi avrunda med lite musik?
Ja, det tycker jag.
Du är nöjd? Eller hade du något annat?
Nej, jag är mer nöjd.
Mm, härligt. Vi nämnde ju lite om crack tidigare.
Mm.
Och då tänkte jag att vi skulle spela en låt av en grupp vi såg i Stockholm 1994, du och jag.
Mm.
Det var The Breeders med systrarna Kim och Kelly Deal.
Yes.
Här tänkte jag att vi skulle spela låten Driving on 9, som faktiskt finns med på den här Spotify-spellistan som jag har gjort åt oss, Olof. Mm. Som en liten överraskning när vi ska åka bil.
Yes.
Från Los Angeles till San Diego och tillbaka och lite sådär.
Ja, det är riktigt.
Kommer du egentligen ihåg vad som hände den kvällen i Stockholm när vi såg dem live?
Nej, ja, både och.
Alltså.
Nej, jag vet inte, men det, jag fick ju, jag kommer ihåg att jag pratade med trummen, jag är gammal trummis själv, så att jag fick ju hans trumpinne.
Mm.
Och där stod det Keep on Rocking, Olof. Och,
ja, just det.
Det har försökt följa inom livet ända sedan dess.
Ja, men det är härligt. Det var ju faktiskt 22 år sedan. Så att, ja. Men det var ju på ett väldigt litet ställe i Stockholm och vi hängde ju kvar efter konserten och jag vet att vi stod och tvekade i baren för bandet satt ju vid ett bord lite längre bort och så skulle vi gå fram och ja, göra någon stilfull entré där och snacka med dem och det första vi gör, jag snubblar till lite tror jag.
Ja,
och råkar spela ut Kelly Deals stora, jättestora drink som hon hade gjort en mudslide som,
ja,
ja, vad var det? Vodka och Baileys, eller?
Vodka, Baileys, Kahlua.
Och massa is.
Och mjölk, ja. Var det?
Mjölk? Ja, ja, jag vet inte. Nej. Den i alla fall låg över hela stället.
Ja.
Så att det var ju ingen bra entré. Men, det var en riktigt bra konsert.
Ja, det var det. En av de bättre.
Ett riktigt bra band. Mm. Ja. Och här är låten Driving on 9. Och det här är faktiskt ljudupptagningen från 22 år sedan.
Ja, vad roligt.
Ja, så att den får ta oss hela vägen in i helgen och till USA, så hörs vi därifrån.
Det gör vi, ha det bra.
Take it away. Driving on night. You could be a shadow beneath the streetlight behind my home. Driving.